Hej och välkomna till avsnitt 1083 av amerikanska nyhetsanalyser med mig, Ronny Berggren. En konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Idag den 20 april 2020 så skriver en rad debattörer, däribland moderaten Carl Bildt, socialdemokraten Margot Wallström och liberalen Cecilia Malmström, en debattartikel i Aftonbladet med rubriken "Ungern förgiftar den europeiska demokratin". I inledningen skriver debattörerna: "Vi europeer måste bekämpa två virus samtidigt och med samma kraft. Covid-19 som slår mot våra kroppar och en annan sjukdom som angriper våra ideal och demokratier." Är då Viktor Orbáns styre av Ungern verkligen jämförbart med coronaviruset? Här följer ett samtal med den svensk-ungerske medborgaren Tord Finjak som bor i Ungern och här berättar om situationen i landet. Han är kritisk till debattörerna. Varmt välkomna. Tord Finjak, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska prata om Ungern, därför att Ungern har ju fått mycket kritik idag från en rad svenska debattörer. Och vi ska prata om den kritiken, om den är korrekt eller felaktig. Men lite kort om dig bara från början. Vem är du?
Ja, jag heter Tord Finjak. Jag är en halvungrare som är född i Sverige i Göteborg. Och flyttade till Ungern 2004 och har bott här sedan dess och trivs jättebra i landet.
Mm. Och jag vet ju också att du är en varm anhängare av Viktor Orbán.
Ja, det är jag. Först till en början när jag flyttade hit så hade man väl inga preferenser så, men i och med att jag flyttade hit när oppositionen styrde, den socialistisk-liberala oppositionen styrde, så var det ju en liten bild där av Ungern som man fick, och det var väl några grejer som jag inte tyckte stämde bra överens, och ekonomin gick ju väldigt dåligt och människor blev utslängda på gatan och sådana här grejer, va? Och så plus att man har då för premiärminister Djurcsány då förtalar och ljuger sitt folk i lönndom då, där han erkänner att han har stoppat undan pengar och där han skulle förbjuda ungrarna till att fira 50-årsjubileumet av 1956 och hjältarna där, va? Vilket ungrarna gjorde ändå. Och då tog Djurcsány fram det stora artilleriet och gav order om att skjuta mot sitt eget folk, och den ridande polisen här i Ungern bär sablar, och det var alltså rena kavallerichocker med dragna sablar mot det egna folket som bara ville fira 50 år av frihet, den revolutionen 56 då. Och det höll på att bli en ny revolution 50 år efter, kan jag ju tala om. Det var väldigt nära.
Och senare då kom du att tycka att Orbán hade en stabil politik.
Ja, sen så vann ju Orbán då 2010. Och han har ju uppenbarligen fått detta landet på fötter, va? Folk slängs ju inte ut på gatan längre. Folk får tillbaka sina arbeten idag. Och ekonomin är ju stabil nu. Om man jämför då, va, för att Ungern stod ju på konkursens rand då 2010 när Djurcsány då förlorade valet mot Orbán. Och det var ju jättekris, det var ju väldigt nära att Ungern fick möta samma öde som Grekland då mötte när EU och bankerna tog över det landet. Mer eller mindre, va?
Ja. Men det är inte det vi ska prata om idag, utan vi ska gå vidare och prata om coronakrisen. Och hela världen nu har ju drabbats av den här coronapandemin, och många har insjuknat och många har dött. Och här i Sverige så tror jag att det är över 1500 som har dött här i Sverige nu. Och jag tänkte fråga dig då, hur ser läget ut i Ungern gällande corona?
Ja, jag tycker att okej, det är väl inte så himla roligt alla gånger att man för folk då som kanske vill gå ut och ta sig en öl och sådana här saker, va? Men Jag tycker väl att folk lyssnar väldigt bra på myndigheternas rekommendationer. Myndigheterna sänder ju här live då flera gånger om dagen vad som gäller och uppdaterar det ungerska folket, hur det funkar, va? Och man försöker ju undvika då stora folksamlingar. Man har försökt olika trick, till exempel att här där jag bor då så har borgmästaren gått ut, för borgmästarna här bestämmer väldigt mycket, har ganska mycket makt då, va? Där han har gått ut och till exempel villat att ja, om vi går ut generationsvis då för att skydda de gamla, till exempel att man har lite olika tider. Och inne på affärerna då som är öppna då så är det inte så många som kan gå in åt gången. I de mindre affärerna så är det en eller två som är inne åt gången bara, va. Och så har man då sådana här, ja du vet, handsprit då i varje affär. Så innan man går in i affären så står de och bevakar ändå att man måste tvätta händerna i handsprit då, så man går in. Och sen så är det ju lite hårdare nu, att folk förut kanske stod och klämde på varorna och sånt. Det får man ju inte göra nu, va? För att gör man det, då är man köpeskyldig, så att säga.
Ja, men
Ja.
det här låter ju ungefär som, i Sverige har vi ju nästan inga restriktioner alls. Vi har ju några, men det är rekommendationer främst då, förutom de här besöksförbuden på äldreboenden. Men främst är det rekommendationer, och det låter ju väldigt likt det du beskriver. Men om du skulle jämföra alltså Ungerns situation i vardagen med till exempel, alltså det finns ju mycket hårdare lockdowns i hela, alltså på många andra håll i Europa, Spanien, Italien, men även Storbritannien och även Belgien och sådär har hårda lockdowns. Så att jag menar, om du skulle beskriva, särskiljer sig Ungern i sina förbud eller sin lockdown mot övriga Europa på något sätt?
Nej, alltså jag vill inte kalla det för lockdown direkt, för jag menar, de säger ju det att du får vara ute liksom om du har någonting viktigt att göra, va? Eller om du arbetar. Så i ditt arbete får du åka till fram och tillbaka, eller om du måste gå till apoteket eller någonting sånt där, va. Men sen då så har de ju gjort så här där jag bor, och en jättefin service till exempel då, för att slippa då ändå, för man vill, samhället jobbar ju att man vill undvika just att folk träffar. Så då har samhället självt här fixat ordning så att till exempel, ja, jag ringer till motsvarigheten till ICA och så har jag en lista här, och så ringer jag före klockan 12 och så kommer de med min matkorg då vid tretiden. Jag tycker det är väldigt bra service, och det har ju då järnaffären och samma service och sådana här saker. Så trots, även om det inte är så där att det är hård lockdown, så försöker man ändå hela tiden jobba för att undvika folk och att just nu att man får träffa varandra och sådana här grejer. Jag tänkte, okej då, att restauranger och pubbar, de stänger klockan 3. Det gör de. Och det finns ju en vits med det då, att folk inte ska gå ut på natten, men de har öppet så pass så att folk kan beställa luncher och sådana här saker, va. Ja.
Finns det då inne på pubbar och restauranger så, alltså att man måste hålla ett visst avstånd? För det du beskriver, det låter ju mycket mer avslappnat än på många andra håll i Europa.
Ja, de har ju att du får ju inte ha mer än 50 pers i samling då. Så om man jämför det med Tysklands 2 pers liksom, eller i Frankrike där de förföljer sina medborgare i iPhonen, så är det, alltså det är ju ingenting. Men sen så tycker jag att folk här överlag oftast skriker på, alltså vill ha hårdare också, va. Och det får man respektera, men jag tycker det är rätt lagom, för att folk här, de tar ju detta på allvar. De gör ju det. Och
så det behöver inte stå alltså poliser i varje gathörn, utan folk...
Det gör det inte. Det gör... Däremot så vill ju oppositionspartierna det. Att de skulle göra det. De vill ju lägga... De vill ju ha militären som patrullerar på gatorna. Några utav, inte alla, men några utav oppositionspartierna. Jobbik bland annat.
Ja, och det skulle du säga att det finns det inget behov av, för att folk lyder i alla fall?
Nej, det finns inget behov av det. Jag ser, gatan här är ju nästan tomma. Men ändå så, ändå så tycker jag, alltså, livet funkar, det snurrar ganska bra ändå. Jag själv har ju ett eget företag som håller på mycket med att exportera och leverera. Och okej, alltså, det TNT kanske tar någon dag extra nu, eller två kanske. Men det får man ju ta nu då.
Mm.
Jag anser ju att det läget som är nu, det är ju nästan snäppet kanske under krig nästan. Och då måste man göra lite uppoffringar. Och ska man tänka så tycker jag ju att det funkar väldigt bra.
Mm. Men det du beskriver nu, det är jätteintressant, därför att vi har ju bilden oftast att Ungern är nästan auktoritärt. Och jag tänkte bara göra en kort jämförelse innan vi går vidare till USA. Därför att USA, ingen skulle ifrågasätta att USA är en demokrati, för USA är en demokrati, så ingen skulle kunna ifrågasätta det. Samtidigt så har vi sett symbolpolitik nästan, som nästan framstår totalitär. Jag såg nyligen ett nyhetsinslag från Kalifornien, där man hade en skateboardramp i någon stad, och då kom det dit då för att förhindra ungdomarna från att skata, för det tycker ungdomar är kul och sådär. Så åkte man dit med stora traktorer och dumpade sand över hela den här skateboardbanan. Och det kändes som att i Sverige hade vi aldrig gjort så. Och hade Ungern gjort så, då hade man fotat och sen hade man sagt liksom ansiktet på Orbans totalitarism, och så hade man fått se den där grävskopan fylla i sand på en skateboardbana. Men ingen skulle säga att liksom USA inte är demokratiskt, trots att de gör sådana saker. Men min fråga då, det var dit jag ville komma. Det har inte gjorts någon sådana åtgärder har inte gjorts i Ungern.
Nej, inte vad jag har hört. Det är ju vad som har gjorts däremot, om vi nu ska prata om hårdhandskar då. Det var ju att det var ett i början utav den här krisen, så var det studenter från Iran som vägrade. Och för de hade corona, och någon hade gjort ett test, men man ville sätta de här i karantän. Och han som hade gjort ett test och visade negativt, han förstod inte det, att de ville göra en trygghetstest på honom en vecka senare, och därigenom då ha honom i karantän från resten av skolan, va? Så att han inte springer runt och sprider smittan där ovetandes om det. För han sov nämligen i samma rum som sina kompisar där. Mm. Och där blev det ju att de rev ju hela den våningen, sjukhusvåningen. De kastade ut stolar och slog sjukhuspersonal i huvudet. Och ja, det åkte ut stolar genom rutorna där. Och då är inte ungerska myndigheter att leka med, det är de inte. Och det är de inte i vanliga fall heller. Och då kommer polisen. Och då blev det ju tvångskarantän på dessa lirarna. Och sen så blev de utvisade helt enkelt, för att de inte kunde
lyda direktiven.
Följa de direktiven, va? För du hade ju någon nisse där också innan som hade stuckit, och honom tog de på pubben, va?
Ja.
Så det funkar inte, just den biten funkar inte så bra i djungeln, att du sätter dig upp mot myndigheterna och likitarsan och fördärvar en sjukhusvåning. Det går inte hemma.
Och det funkar inte i de andra östeuropeiska länderna heller, ska jag säga. Så att, ja.
Ja.
Men det var intressant. Men jag tänkte innan vi går vidare då och pratar lite mer om det här, så bara lite statistik. Alltså kort, jag nämnde inledningsvis att 1500 personer har dött i Sverige nu. Hur ser statistiken ut i Ungern och smittspridningen och sådär?
Ja, dagens statistik när jag tittade på den så har 199 personer dött. Och det är 1984 som har sjuknat in. Och det är också då 267 stycken människor som har blivit friska. Så det var den statistiken jag läste idag då
Men alltså i sådana
om.
fall, hur många medborgare har Ungern? För Sverige har ungefär 10 miljoner och vi har alltså 1540, läser jag nu på SVT, som har dött. 10 miljoner i Sverige, 1540 avlidna i covid-19. Hur många medborgare har Ungern?
10 miljoner som Sverige. Och 2 miljoner i Budapest.
Ja, och antalet, ja då är den staden dubbelt så stor som Stockholm då nästan. Men hur många hade dött igen, sa du?
199.
Ja, okej. Okay. Så att Sverige har alltså, ja, inte riktigt, men nästan 10 gånger så många dödsfall som Ungern. Så att, ja, och samma storlek. Och det kan vara värt att ha det i åtanke då, sådär. Men okej okay då, du har nu berättat om att, ja, hur det ser ut i vardagen. Det funkar, man kan gå på affärer, man kan, civilsamhället upprätthålls och det mesta görs på frivillig basis. Det behövs ingen liksom hård militärpolis. Du berättar också lite grann om hur man hanterade krisen i början, de här iranierna och vad polisen gjorde och så. Men hur agerar man politiskt i Ungern när den här krisen kom. Jag vet inte om det var i februari redan eller om man varit medveten i mars eller sådär. Men när krisen kom till Ungern, hur agerade man politiskt då?
Förklara lite närmare hur du menar med
Ja, men jag tänkte stängde man när det började.
Nej, man stängde inte gränserna med en gång. Nej, 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 nej. Man stängde inte gränserna med en gång. Men när man såg att det började bli då corona, ja, det vi pratar väl om februari här, på den skolan då. Och så kom det då turister som hade varit i Italien. Också då som hade fått smittan. Då ganska snabbt gick man in med att ha stenhård koll på flygplatserna, va? Att man kollade folk redan på flygplatserna om de hade feber och sådana här grejer. Och sen så stängde man gränserna.
Alla resenärer då, eller? Kollar man alla som lämnar?
Ja, gjorde man. Ja, gjorde man. Man stod alltså i sådana här vita, och du vet, sådana här vita skyddsdräkter då, va? Och kollade alla. Och sen så blev vi, men jag tror inte Ungern var först med att stänga gränserna faktiskt i Europa. Men man insåg ju väldigt snabbt att man skulle göra det. Och man gick ut med att man ville ha hem då sina medborgare utomlands då så snabbt som möjligt också då, så att man kunde stänga gränserna effektivt då, va? Så att man tog ju hem sina medborgare som då var utomlands och som ville hem, givetvis. Och nu kan ju, även om gränserna är stängda, så kan ju ungerska medborgare komma hem till Ungern. Men då läggs de in per automatik då 2 veckor i karantän, gör de.
Just det, intressant. Okej okay då. Och Viktor Orbán då personligen, som ändå är, ja, landets ledare, hur har han hanterat situationen från början och så?
Jag tycker att han jag tycker att han har gjort rätt. Sen om det är fel får vi ju se när vi räknar liken, får jag säga, va? Men jag tycker ju det att jag tycker inte det är för hårt. Och det är som sagt, många ungrare vill ha ändå hårdare bandage, va? Men det är alltså 90% som stöder, enligt opinionsundersökningen här nere, som stöder det Orbán har gjort.
Vi kan väl backa då lite grann då. Alltså, det Orbán har gjort är att han har infört något som kallas för lex corona, alltså en lag för att kunna hantera coronakrisen. Alltså, när infördes den lagen och vad går den ut på?
Ja, exakt när den infördes, det var väl för någon vecka eller två sen kanske. Och den går ju, själva lagen går ju ut på och strida mot corona, va? Och hålla nere antalet, begränsa antalet insjuknande så mycket som möjligt så att sjukvården hänger med, går den ut på då, va? Och det går ut på då att man inte ska behöva ha möten i parlamentet hela tiden för att Orbán ska kunna genomföra en del vassa åtgärder. Det kanske kan komma åtgärder där han säger att nej, nu stänger vi restaurangerna helt här nu då. Till exempel, va? Eller nu får vi ha några dagar där vi inte går ut på gatan överhuvudtaget, va? Och det är ju lite som så att Orbán och hans parti med sin samarbetspartner Kristdemokraterna har ju egen majoritet i parlamentet. Så enligt grundlagen här i Ungern, så har regeringen rätt till just en sån här lag 15 dagar i stöten för att sen gå till parlamentet och söka stöd för en ny period. Men i och med att Orbán, eller Fidesz och Kristdemokraterna här i Ungern då med Orbán i spetsen, har egna mandat till det. Så tycker man att varför ska man hålla möten i parlamentet och jiddra och detta och hela tiden förlänga, förlänga, förlänga så länge det behövs. Det är bättre att vi lägger lex corona och så ger vi regeringen det stödet och de verktygen som regeringen behöver för att bekämpa corona nu, va? Och där.
Utan att behöva träffas i parlamentet då var 14:e dag eller 15:e dag.
Ja, för att det liksom spelar ju ingen roll, för de får ju ändå förlängt. Alltså, oppositionen kan ju inte, de har ju så lite röster. Jag menar, även om man räknar enkel majoritet så har ju Fidesz och Kristdemokraterna egen majoritet, va? Så liksom, det enda det handlar om i så fall, det är att underrätta de andra partiledarna eller de andra partierna om att nu förlänger vi igen med 15 dagar ungefär. Och vad ska de göra då? De kan ju liksom inte. Folket har ju gett Fidesz och Kristdemokraterna så mycket röster så att det är liksom. Hela det här är ett spel för gallerierna liksom och bara hålla på så. Men nu har ju Ungern har ju säkerhetsventiler om nu Orbán skulle missbruka detta, va? För att lagen säger ju det att det är så länge epidemin håller på i Europa att man anser att det är farligt. Och då är det ju en del på den yttersta vänsterkanten och sånt som alltid, av de gamla vanliga då, som alltid ska köta, va? Och ljuga och sprida lögner som om att nu gör Orbán det och det kommer att vara i all evighet. Nej, förhoppningsvis så är inte den här epidemin i all evighet. För då är man ju pessimistisk utöver det vanliga, va? Och folk lär ju märka när epidemin är över dessutom. Och skulle nu Orbán missbruka det, så har ju Ungern en författningsdomstol som är helt opolitisk. Den står utanför alla politiska partier och den kan gå in och upphäva den här lagen när som helst. Och det kan president Janos Öder också göra. Gå in och upphäva den lagen. Och det första presidenten sa, det är att när pandemin är över så kommer jag att upphäva lex coronalagen.
Och skulle parlamentet vilja så skulle de också kunna frånta Orbán makten, även om det är samma parti och liksom stödparti och så.
Ja, så då behöver de ju folk ifrån Kristdemokraterna och Fidesz som ändrar sig. Mm. Och då är ju spelreglerna så här då, att då räcker det att 20% utav parlamentet vill upphäva lagen. Då måste parlamentet samlas för omröstning om det. Men så som det ser ut nu då, så har ju ändå i den här omröstningen så har ju Fidesz och Kristdemokraterna egna mandat. Det är ungefär som alliansens första period i Sverige, 26-alliansen var det va, där de hade egna mandat i svenska riksdagen och bara bankade igenom förslag. De behövde ju inte rådfråga särskilt många där inte. Då 20, den alliansregeringen 2026 då va. Och det stämmer ju, de hade ju egna majoritet. Detsamma gäller ju här då. Men då måste ju folk ifrån Fidesz eller Kristdemokraterna då, eller kanske Kristdemokratiska partiet eller Fidesz eller någonting ändra ställning och då rösta med oppositionen va. Men alltså, du har ju ändå två stycken säkerhetslinjer kvar. Du har ju den opolitiska författningsdomstolen och du har president Öder.
Men det är intressant då, därför att i sådana fall så, vad består då kritiken i mot lex corona? Därför att du har just beskrivit situationen ute på gatorna, och visst, det är kanske lite tuffare än det i Sverige, men Sverige är ju det totala undantaget i världen. Jag menar, det finns många andra länder i Europa som har det minst lika tufft som Ungern i praktiken. Så att kritiken kan ju inte bestå i liksom hur livet är för allmänheten, därför att det är värre i Storbritannien, det är värre i liksom i Belgien, och det är värre i väldigt många länder i Sydeuropa och sådär, i praktiken ute på gatorna. Det är till och med värre i vissa delstater i USA. Så att kritiken då, vad består den i? Består den i att Ungern, alltså att parlamentet nu inte behöver komma till session, eller vad består den främsta kritiken i? Därför att jag har ju läst en artikel nu idag då på Aftonbladet Debatt, och där fanns det en hel rad olika debattörer då som la fram kritik då mot Ungern, och rubriken lyder Ungern förgiftar den europeiska demokratin, och där har vi Margot Wallström, Cecilia Malmström och väldigt många andra då som skriver, Carl Bildt också. Så att här har vi väldigt mycket kritik mot lex corona. Så min fråga är, bara för att sammanfatta kort då, vad består kritiken i?
Jag har svårt att säga det, för att jag ser inga jag skulle bara säga häxjakt. För att du har ju Cecilia Malmström som du säger. Jag har ju hört henne prata politik, och hon är inte dum i huvudet va. Nu tror inte jag att Carl Bildt är dum i huvudet heller. Även om han börjar bli gammal till exempel. Så om vi tar dessa två, så jag är helt övertygad om att de känner till att just det här som jag har berättat om den ungerska författningsdomstolen och presidenten som då kan gå in och liksom upphäva det också va. Och sen så är det ju faktiskt så, Roni, att folket i Ungern, utan att det här är det ingen som har pratat, det kommer jag på nu, folket i Ungern kan också få detta upphävt. För att om folket vill det. För att det finns olika lagar i Ungern, och jag vet inte hur många procent det är när det gäller namnunderskrifter. Men det är en viss procent. Och då måste de här namnunderskrifterna god. Jag ska ge ett exempel som inte alls har med detta att göra, va? För ibland så får Orbán för sig konstiga saker också. Och en av de här sakerna var att han skulle lägga en extra skatt på de kilobyterna eller megabyterna eller vad det heter som du laddar ner på internet. Och det kan du ju själv tänka dig. Det blir ju jävla massa pengar för staten. Men det är ju ingen som har råd att ligga på internet då, va? Då gick ju folk man ur huset här i Ungern. Och det blev ju de här namnunderskrifterna från folket då. Så att Orbán bara fick lägga ner den lagen.
Mm. Okej, okay, så det här är också en säkerhetsventil. Folket kan gå ut och bara säga nej.
Ja, om det är tillräckligt. Jag vet inte procenttalen, det vågar inte jag. Men jag har varit här. Jag har varit här så att det har varit... En som jag vet med Orbán, det är denna. Och så en här där jag bor, där de skulle öppna en återvinningscentral för batterier. Och det ville inte folket i denna byn då, eller detta samhället. För det är väldigt mycket bönder och sånt. De var livrädda för att åkrarna och sånt skulle bli förgiftade och det här, va. Och då fick de också ihop den här procenten utav samhällets... medborgare då för att upphäva just det att nej, herr borgmästare, det blir ingen sån här. Så att du har en ganska bra närdemokrati i Ungern som fungerar.
Jätteintressant. Och det här, jag menar, det här är ju motsatta bilden till hur det var i Sovjetunionen, kan jag bara säga. Därför att när man jämför Ungern så pratar man ofta om auktoritära styren, och då tänker man oftast på DDR och Sovjet. Men det här är ju den totala motsatsen. Det här är ju demokrati nerifrån och upp, och det är inte toppstyre då. Men det skulle också, jag skulle också säga att det är en stor skillnad mot Sverige. För jag menar, så här kan vi inte göra i Sverige till exempel. Och mig veteligen har inte vi samma säkerhetsventiler som de du nyss har beskrivit. Vi har ju en regering nu, regering då ledd av Stefan Löfven och Socialdemokraterna, som också vill ha mer makt till regeringen för att hantera den här krisen. Men mig veteligen så har vi inte samma spärrar i Sverige som de du nyss har beskrivit i Ungern.
Nej. Och varför de här sätter igång, Rune, jag har själv läst lite av den här artikeln, och nu är inte jag kanske lika lugn som du låter, utan att topplocket går ju på mig ganska när jag läser sånt, alltså, för att för mig så är den artikeln bara en hetsjakt. Och varför, när du frågar mig varför, ja, det enda jag kan svara på det är att Orbán har faktiskt stärkt sin maktställning i Ungern idag. Som jag nämnde om den här opinionsundersökningen, där 90% då enligt den opinionsundersökning stöder Orbán i åtgärderna här då, lex corona och sådana, en del som jag sa till och med vill ha hårdare tag så att det verkligen syns, va, och liksom det är väl klart att det skrämmer skiten utav den ungerska oppositionen, det förstår jag. För de ser ju att där ryker deras kanske chans 2022 också, va. Och det är väl tyvärr den ungerska oppositionen som de här, när jag kollar på några av namnen där när det gäller de ungerska namnen där, det är ju oppositionella figurer allihopa på vänsterkanten, va. Och sen så såg jag ju lite utländska, jag såg någon, jag vet inte vad det är för något. Men sen, Ronny, till min stora förvåning, så såg jag till exempel rumänska premiärministern då, som helt tydligen verkar vara orolig för
demokratin i Ungern.
Demokratin i Ungern, ja. Eller slovakiska politiker som helt plötsligt är oroliga för demokratin i Ungern. Och varför jag säger det, Roni, det är ju det att i Rumänien, va, där har du ju en lag som till exempel förbjuder ungerska flaggan. Du har en du har alltså, för i Rumänien finns ett område som heter Transylvanien,
Dracula Tempes.
Ja. Har varit ett fristående furstendöme innanför den ungerska kronan, kan man säga, fram till 1918.
Mm.
Där, och sen gick Transylvanien till Rumänien då, va? Och där finns ju en ungersk minoritet.
Mm.
Och bland annat i andra delar där också, Banat har ju till stora delar av Banat har ju tillhört Ungern också, som Timisoara, va.
Mm. Och då vill Rumänien alltså se till att det ungerska kvävs och att de ska assimileras in i det rumänska.
Ja, alltså det ungerska folket som bor till exempel i Transylvanien kallas ju för Sekej eller Sekler på tyska då. Och de vill ju ha sina rättigheter. Jag har inte läst allting, men det kan vara lite häftig stämning däremellan rumänska regeringen och de seka i då, va. Och då nyssen så förbjöds ju då den ungerska flaggan och även då seka i flaggan då i Transylvanien. Det var inte alls för länge sedan det gjorde det, om det var förra året eller någonting. Och det har varit lite hetsningar mot varandra. Och på något sätt så är det någon tagg däremellan. För att om vi går tillbaka till exempel upproret i Rumänien, det startades ju i Timisoara. Och det var ju liksom... Den som startade var ju en präst av etnisk ungersk börd i Timisoara. Och du vet ju resultatet utav det, vad det blev. Några skott i Ceausescu, så var han borta sen. Mm.
Men jag förstår, och sen
så har du ju Slovakien då, där halva Slovakien också har varit ungerskt i över 1000 år.
Mm.
Och där har du en ungersk minoritet, och där är ju om än värre, va? Där har du till och med böter 4000 euro för att hissa den ungerska flaggan, 7000 euro om du spelar den ungerska nationalsången till exempel där, om den minoriteten gjorde det. Och för några år sedan så ville ju även slovakerna förbjuda ungerskans att prata ungerska officiellt då. Det skulle bötläggas med 5000 euro. Men där gick EU emellan faktiskt. Ja.
Det intressanta här då, om vi ska sammanfatta lite grann, det är ju helt enkelt att när man då har med Petre Roman, för detta premiärminister i Rumänien, och till exempel då Madja Cirka, före detta kulturminister i Slovakien, att skriva under den här debattartikeln då mot Rumäniens politik och lex corona.
Alltså, Ungerns politik och lex corona.
Ja, Ungerns politik, ja. Mot lex corona. Då, vad heter det, man ignorerar ju på något sätt att de här är egna motiv. De här är ju kritiska till Ungern rent naturligt. Alltså det här går tillbaka till första världskriget, det du nyss har beskrivit. Men alltså, det verkar helt ignoreras. De får vara med bara för att de är emot Ungern. Att de själv har repressiva lagar, det verkar inte de här andra, Carl Bildt och så vidare, bry sig om.
Nej, och ska vi titta på Slovakien till exempel, där har du en väldigt intressant sak som heller aldrig nämns, va? Att där vill man ju inte ha muslimer överhuvudtaget i Slovakien. Och då har man gjort så för att kringgå lagen om religionsfrihet. Så har man lagt in i den slovakiska lagen att islam är inte en religion.
Mm.
Och utöver det så... grundar sig Slovakiens grundlag, det är alltså Beneslagarna, om du vet vad Beneslagarna är. Beneslagarna instiftades efter kriget och är riktade mot den tyska minoriteten i Tjeckien och den ungerska minoriteten i Slovakien, när landet hette Tjeckoslovakien.
Mm.
Och det är alltså rena raslagar. Och jag läste lite om det här för några år sedan, där Amnesty International inte förstår varför EU inte har lagt press på Slovakien för de här lagarna. För det är apartheidlagar. Och det, i de här lagarna, det är ju liksom bland annat såna här grejer att du av slovakisk börd har tolkningsföreträde i liksom domstolar och såna här saker, va. Och det nämner man överhuvudtaget inte om det här. Och jag menar, Ungern har inga såna lagar överhuvudtaget. Ungern har alltså, det bor muslimer i Ungern. Det är inte som folk tror, att inte bor muslimer i Ungern, för det gör det visst det. Och Ungern har fri religion, och här har vi, i Ungern har du också en slovakisk minoritet, du har rumänsk minoritet, du har serbisk minoritet, du har kroatisk minoritet. För det har ju blivit så innan Österrike och Ungern föll samman, att saker och ting liksom, folk som har flyttat fram och tillbaka, så borde det, alla de minoriteterna i Ungern, de har rätt till egna skolor, de har rätt att prata sitt egna språk, de har rätt, alltså du har ingenting här i Ungern som förbjuder dem till att göra en enda sak. Om du åker till exempel i nordvästra Ungern genom småbyarna där mycket kroatisk minoritet bor, där pratar de både kroatiska och ungerska, det hänger kroatiska flaggor överallt och sådana här grejer, va. Och jag menar, det är därför jag säger att det här är en ren hetsjakt, tror ni. Det här är en hetsjakt, inget annat. För varför, alltså varför sträcker man inte upp Slovakien, som har beneslagar, som vill komma runt religionsfriheten genom att göra islam till att inte det skulle vara en religion, och så vidare och så vidare och så vidare, va?
Om vi tar upp en specifik sak som står i den artikeln, det är att man på något sätt har begränsat yttrandefriheten, fri media och så här. Vi ska se vad de skrev exakt här. De skrev att ja, men lite grann om nya inskränkningar för media och information. Alltså specifikt, skulle du kunna kommentera det?
Alltså det jag skulle kunna tänka mig då, det är väl det här de pratar om fake news då, va? Att fake news kan ge upp till fängelse. Men då har de ju vinklat det väldigt mycket i artikeln. För det är inte fake news som att tidningarna kritiserar eller att människor kritiserar eller någonting, utan alltså, hur ska jag förklara? Jo, Ronny, du kommer ihåg den här med Iran. Du kommer ihåg att i Iran så gick det ju fake news om att etanol skulle bota covid-19. Och vad blev följden av det? 300 pers dog av etanolförgiftning, till exempel, va? Det är sån typ av fake news de är ute efter. Det är alltså fake news som där människor kan bli skadade. Det var inte alls för länge. Det var inte alls så många dagar sedan som till exempel någon gick ut och sa att den kunde sälja medicin mot corona eller mot covid-19 öppet. Vad som är i den medicinen, det vet ju inte du och jag, va? Men det kan ju vara hur giftigt som helst och människor dör.
Ja, men då förstår jag. Alltså, vad man vill, det är att förbjuda kvacksalveri, alltså att folk ska utnyttja coronakrisen för att sälja dumheter, alltså sälja falska mediciner och sånt. Det handlar inte om att kväsa journalisters rätt att kritisera Lex Corona eller forskares rätt att ha olika perspektiv och sådana saker.
Precis, så är det. Det är alltså för att skydda medborgarna så att det inte ska poppa upp sådana här saker. Sådana här saker. Och fängelsestraff för det tycker jag är rätt rimligt faktiskt. Att man utnyttjar, alltså folk som utnyttjar en situation som corona nu till exempel, på ett sådant fult sätt. För vi vet ju att människor fungerar lite konstigt när de drabbas utav förluster och så vidare, och när människor och när människor kanske blir hysteriska, de är beredda att göra, kanske ta de här medicinerna då. Mm. Om man kanske ser farfar då ligga där och jättesvårt, sölla i honom lite etanol eller vad sköta.
Ja, men desperationen, man gör vad som helst. Mm.
Ja, och det visade sig i Irak, just den desperationen med 300 etanolförgiftningar. Va? Mm. Så att, alltså, jag hävdar Rune, att man misstolkar detta. Man misstolkar detta medvetet. För jag har mycket svårt att tro annat. För jag menar, jag har ju läst lagen, den är på tre sidor, och fyra sidor är det. Den ligger på parlamentet för vem som helst att gå och läsa den om man vill. Och liksom, läser man lagen så ser man att det inte alls är så som man skriver i tidningar och såna här grejer.
Mm. Men där för oss till, ja, till avrundningen av det här samtalet. Och jag tänkte, alltså, det här måste jag börja lite grann, alltså drevet mot Orbán, alltså i flyktingkrisen, i alla fall så var det värre 2015 när Ungern var väldigt tydliga med att vi vill inte ta emot flyktingar, medan Tyskland tog emot 1 miljon och sådär. Alltså lite av det här, den här häxjakten, alltså har det någonting med den krisen att göra?
Alltså jag tror det. Jag tror att häxjakten började redan när Orbán tog makten. För det var väl då det började lipas med en gång på vänsterkanten här i Ungern också, va? Att man inte alls köpte det. Att jag anser att det är en hetsjakt, det är bara för att jag ser hur man behandlar andra länder också som har gjort likadana saker. Och då måste man dra någon slutsats, om jag bara får gå utanför ämnet igen för att spä på min misstanke här. Mm. Till exempel, du kommer ihåg krisen i Grekland som var, va? Och du kommer ihåg den socialistiska regeringen, eller den socialistnazistiska regeringen, tror jag till och med det var, som tog över direkt där.
Gyllene gryning och allt det här, ja, just det.
Ja. Och de gjorde ju så här att innan EU tog över rodret i Grekland, så tog ju alltså den här grekiska regeringen makten över bankerna själva. Och då sa man till exempel i svensk SVT och sådana här saker att det var ungefär ett genidrag, för nu kan man stoppa lånen och sådana här saker. Och bla 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 bla. Mm. Då går vi till 2010 i Ungern, som är exakt samma situation som Grekland var, fast med en konservativ regering nu vid rodret. Och att Ungern har hamnat i samma situation som Grekland var är av många, alltså, likadana anledningar. Och då gjorde Orbán det som den socialistnazistiska regeringen gjorde i Grekland. Bara det att då sa svenska nyheter att man var rädd för fascism i Ungern. Mm. Och då var det helt plötsligen inte ett genidrag längre. Men Orbán ville ju uppnå samma resultat som grekerna, nämligen att inte de här hutlösa lånen, att få ner räntorna och så vidare, va? Det var exakt samma tanke bakom det, för att rädda den ungerska ekonomin, va? Skillnaden på Ungern och Grekland, det var att Orbán lyckades, och han lyckades göra det själv, och det retar väl förmodligen väldigt många på den vänstra och liberala vänstra kanten och även liberaler att Orbán lyckades göra det på egen hand. Och sen så har du nästa grej. Du vet att i Gibraltar så har Spanien ett staket som skyddar mot invandring. Bulgarerna har ett långt, långt, långt staket kring sin gräns och skydda invandringen. Eller skydda landet från migranter. Och det hade de flera år före Orbán byggde stängslet i Ungern. Men när Orbán bygger stängslet, då blir det helt plötsligt igen då fascism. Vad har Ungern på väg? Vad håller de på att göra? Fast Orbán gjorde det utav en anledning, för att skydda de närmsta byarna. Det var dessutom inte Orbáns idé, utan det var två byar som blev plundrade på riktigt innan stängslet kom upp, va? Och då bemöttes, och herregud, man bemöter demonstranterna med att spraya tårgas eller migranterna med att spraya tårgas på dem och sådana här saker. Det är ren fascism. Nu, när Grekland hade sin kris, så hade inte Grekland byggt upp något stängsel så som man gjort i Ungern och Bulgarien. Och där, ja, men de var inte klena i nyperna, grekerna, mot migranterna där heller. Och där var det inte spraya tårgas mot migranterna, utan där sköt man ju tårgas mot migranter och så vidare.
Vattenkanoner och allting liksom. Så att, ja,
ja. Och då, och det kommer ju de undan med, va? Tänk om det skulle det hända samma sak här i Ungern, då jävlar, vet du. Ja. Då är fascisten igång igen där uppe, va?
Sen kan man väl tycka också, man vill ju agera preventivt. Jag menar, Ungern vill inte hamna i samma situation som den här fruktansvärda situationen som Grekland upplever nu. Där vill ju inte Ungern hamna, inte Sverige heller. Ingen vill hamna i en sån situation.
Ingen vill hamna i den situationen. Jag säger inte att jag inte har förståelse för Greklands agerande, för jag har full förståelse för Greklands agerande. Men det jag vill få fram, det är alltså hur
det är dubbla måttstockar, dubbelmoral, dubbla måttstockar.
Det är jävligt dubbla måttstockar, va? Jag såg till exempel, det kom upp i flödet hur polisen i Storbritannien gick in, alltså de slog sig in mer eller mindre i en lägenhet där det hade samlats folk.
Ja, för de ville se om det var för många eller om det var människor utanför familjen som var i lägenheten, för de hade fått en rapport från någon källare då, som hade sagt det, och det visade sig att det var fel. Men bara det, jag menar, hade det hänt i Ungern, då hade ju det varit fascism, så att då hade man sagt fascism liksom. Men ingen skulle kalla Storbritannien för fascistiskt.
Precis. Och där har du det, där har du det. Du har ju det ett nötskal. Det där. Och det är ju det som jag säger, att jag hävdar, och det är ingen som kan få mig att tro på något annat, att detta är en häxjakt. Detta är en ren häxjakt. Och de ljuger och de tar till alla medel. Och anledningen, som du frågade mig där för ett litet tag sedan, om varför, det är väl det att man är så jävla rädd att Orbán stärker sin position mer här nu.
Ja, och sen står ju Orbán för, han representerar ändå ett helt annat paradigm. Alltså han representerar det konservativa, det nationalistiska, demokratiska, men det nationalistiska. Och den tanken på att konservatismen skulle ha svar på de här stora frågorna om hur man styr upp samhällen, om hur man får ekonomier att fungera, det går ju stick i stäv med både socialisternas och liberalernas vision om att det är deras ideologi, vänsterliberalismen, som har alla svar. Så det är ju därför också man vill kväsa en röst som man ser är den här rösten hotar, inte ordningen eller stabiliteten i Europa, men den hotar våran ideologi. Så det är det man är rädd för också, skulle jag vilja säga.
Mycket ja. Och man är rädd att Orbán kommer att lyckas.
Mm.
Och folk ser det. För jag tror att det är det här. Alla de du ser på pappret där som kommer från Sverige. De är ju globalister. Eller imperialister som jag säger. Va? För att vi måste skilja på sakerna här. För att de vill ju ha ett europeiskt imperie. Det är ju vad de är ute efter.
Ja, men Cecilia Malmström, liksom, visst är det så. De förespråkar överstatlighet hela tiden så fort de får chansen. Men alltså, jag tänkte vi ska avrunda, för jag förstår. Alltså, det motivet till varför man har den här häxjakten, svartmålning på Ungern, det är det. Det är det här att man vill på alla sätt trycka ner det ideologiska paradigmet, för det hotar EUs liksom vänsterliberala fundament. Och likadant Brexit, det var ju likadant. Man gjorde allt innan Brexit blev verkligt då, för att trycka ner Brexit-sidan. Det är nyfascism och det knäppheter, det är galningar och såna saker. Men gjorde likadant åt det hållet, om jag är likadant mot Ungern. Men sist då, EU har ju ändå lagar som är väldigt specifika, och då är frågan då, bryter Ungern mot några lagar? Och då läste jag, det var du som skickade med den länken, att EU-kommissionens viceordförande, hon har träffat Ungerns justitieminister, och viceordföranden heter Vera Jourova. Jag vet inte om hon uttalar det, hon är från Tjeckien. Men hon har i alla fall sagt att Ungern bryter inga EU-lagar med lex corona. Kan du berätta lite mer och kommentera det?
Ja, alltså, jag är ju dålig på EUs lagar, så det, man kan inte hålla ordning på allting.
Nej, men hon har sagt så.
Det bevisar ju att Carl Bildt, Alice Bah Kuhnke och allt vad de heter ljuger svenska folket rätt upp i ögonen, att de ger en fel bild av vad som händer i Ungern, va? Som du säger att den här viceordförande i EU-kommissionen, hon har ju läst lagen nu på 3 sidor. Hon har ju tagit del utav den lagen. Och hon har ju frågat och pratat med då Judith Varga, justitieministern här. Och inser ju nu att Ungern inte bryter mot lagen, och detta överhuvudtaget inte är något hot mot den ungerska demokratin. För hon har väl också fattat det nu, att Ungern har en författningsdomstol och att Ungern har en president. Och faktum är att ska du kolla krasst på det, så har ju faktiskt Macron mer makt över Frankrike en vanlig måndag utan corona än vad Orbán har i Ungern med lex coronalagen liksom.
Mm. Men Macron är liberal och Frankrike är ett västland, så det är inte svårare än så egentligen.
Nej, det är inte svårare än så. Och ska du se på åtgärderna då som är tagna, och jag menar fransmännen själva nu säger ju är ju trötta på Macron då, när han låter sin speciella polis då fortfarande, eller innan corona nu, skjuta mot gula västar, så den här coronan kanske räddade arslet på Macron från gula västarna i och för sig. Men liksom, om du tittar på Macron också, vad behöver han göra för att förlänga tiden? Alltså, de snackar ju om i Sverige, om man säger så, men ni gör ju likadant. Ja, men vi har ju en tid ju. Ja, Ungern behöver ingen tid. För jag menar, det är ju ändå bara, den där tiden är ju ändå bara ett spel för gallerierna. Om den svenska regeringen anser att de vill ha mer tid innan deras tidsfrist har gått ut, så kan ju de lika gärna använda den speciella lagen för att förlänga sin tid i Sverige utan att riksdagen har någonting att göra, eller har jag missuppfattat någonting, jag vet inte. Titta på Macron, han går ju bara ut och förlänger sin tid, va? Mm.
Men för att sammanfatta, jag håller med, alltså det är en dubbelstandard helt enkelt i hur man bedömer Ungern mot andra länder, och den här dubbelstandarden beror på att det finns ett politiskt etablissemang i Västeuropa i synnerhet som ogillar att Orbán står för den här konservativa linjen. Det är dit jag drar i alla fall, och vi har ju pratat om det här många gånger förut, och jag sa, jag tänkte att det här är en bra avrundning helt enkelt. Alltså dubbla måttstockar och ett etablissemang i Västeuropa som ogillar Ungern. Och det är viktigt att de som lyssnar förstår det när man läser såna artiklar. För det blir ju så mycket när man läser de här, det är tunga namn, du vet, Carl Bildt och Margot Wallström och så vidare. Man tänker, oj, de där, då måste de ha rätt. Men så enkelt är det inte, utan de har sina agender, och det är viktigt att granska för att hitta sanningen här. Och ja.
Ja, alltså Orbán står ju för allting som Kalle Bildt och de här inte står för. Alltså Orbán vill ju inte ha någon globalism. Nej. Orbán vill ha fria nationalstater, men som samarbetar inom en europeisk kontext, va? Det är ju det Orbán vill ha. Men han vill ha fria nationalstater som bestämmer över sig själva, va?
Mm. Ja, precis. Ja, men med det sagt så vill jag säga tack till dig, Tord, för att du var med. Det här var oerhört informativt, så stort tack.
Tack själv, Ronny.
Det var avsnitt 1083 av Amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som jag driver ideellt i syfte att ge det perspektiv som sällan ges i svensk media. Skicka gärna en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.